Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Här med mikrofonen har jag Lennart Lidén och Lennart Lundgren som tillsammans med mig gjorde ett program på Tyresöradion om boken Omställningen av Jens Ergon för 1,5 år sedan ungefär. Och nu har vi läst en bok som heter Hoppet som vi vill diskutera med bokens författare. Många människor är så pessimistiska beträffande klimatet och framtiden. Men i boken Hoppet finns det förslag till vad var och en kan göra själv. Och det är det vi vill diskutera med författaren. Välkommen till Tyresöradion. Och du får presentera dig själv.
Jag heter Johan Edberg.
Ja, vad är jag? Jag är tidningsmakare sedan 70-talet och ger ut en tidning som heter Dagens ETC. Och sen driver jag ett antal företag som bara jobbar med klimatomställning, solceller, hyreshus och väldigt mycket annat. Så att jag jobbar bara med klimatfrågor.
Och du reser runt och berättar saker och ting.
Jag har gjort en turné som jag till min stora glädje har avslutat nu. För den höll på att knäcka mig. Jag har åkt till 50 städer och pratat om hoppet.
Ja, alltså, och bland annat har du varit i Tyresö.
Absolut.
Så många lyssnare, ni kanske känner igen er, och här får ni då kanske lite kompletterande uppgifter och lite förtydliganden, i varje fall lite repetition.
Ja, vi får se. Det beror på vad du vill veta.
Ja, Lennart Lidén.
En första fråga som jag har, det är att det står i din bok att ni var, 1976 så startade du ETC med vänner. Mm. Men varför heter den ETC?
Det finns ingen anledning mer att vi försökte heta Partisano. Men då blev vi stämda av ett förlag som hette Partisan förlag som fanns då. Jaha. Och då försökte vi hitta ett namn som skulle stämma med det vi ville, och vi hittade ingen namn. Men ska jag vara ärlig så struntar jag fullständigt i namnet. Det har blivit ett namn som folk känner till och identifierar utifrån vad de själva tycker att det är. Ja. En del tycker att det är rappakalja och hemskt och vidrigt, och eftersom de tycker att vi står för fel saker. Andra tycker att det är en värdegrund som de gillar, med hållbarhet och icke-vinstdrivande företag och sånt. Så var och en lägger in den exakta definitionen själv.
Vi har, som du ser, ett antal punkter.
Men börja med första.
Och du har, tror jag, några frågor på det här med solen.
Ja, med solen. Vad jag tycker, du skriver ju i boken att får du några pengar över, då bygger du lite mera solceller. Mm. Och du har ju flera solcellsparker.
Mm. Alldeles för små och alldeles för få för att rädda klimatet. Så därför ska vi bygga många, många fler på många, många ställen. Med många, många läsare som är med och gör. Så att det här är ett evighetsprojekt.
Du, vi har ju förstått att solenergin, solkraften, det är något som vi måste ta hand om det ska bli någon ordning.
Solenergin är den enda som är tillräckligt snabb och tillräckligt ren för att få bort kol, olja och gas. Mm. Det är den enda som vi kan sätta upp på 10 år i den mängden att vi faktiskt kan ersätta den smutsiga energin. Solenergins problem är att den är gratis. Vilket gör att de stora bolagen har väldigt svårt att leva på den.
Det blir inte så mycket avans.
Det blir inga riktigt stora pengamaskiner. Så som om man ständigt gör människor beroende av att köpa nya råvaror till energi. Alltså olja, kol eller gas. Men när råvaran kommer gratis, när du väl har satt upp solcellerna. Då blir det väldigt svårt för affärsmodellerna som de stora bolagen har. Och det är därför solceller bromsas.
De får väl försöka hitta något annat att tjäna pengar.
Tycker jag också.
Maskrosvin kanske.
Ja, det finns mycket man kan göra. Man kan ju jobba så att man hjälper solcellsproducenten att lagra solenergin till natten. Till exempel genom att ha batterilager eller genom att använda vattenkraften, så kan man ta betalt för det.
Mm. Lennart, du hade några funderingar om andra länder.
Ja, det var hur vi ligger till i Sverige egentligen när det gäller solenergi. Vi har ju hört att, eller i Tyskland, när vi reste där för något år sedan, där har vi väldigt mycket solpaneler på tak och sånt. Men hur ligger det till i våra andra nordiska länder här? Ligger vi före eller efter och vad händer egentligen?
Vi är tredje sämst på jorden.
Tredje sämst?
På jorden. Möjligen fjärde om vi ska ta med Putin också. Men om man tittar på länderna som har pengar och är rika så är det absolut sämsta landet i världen för solenergi i Norge. Aha. Det näst sämsta är Finland och det tredje sämsta är Sverige. Aha. Danmark ligger långt fram, för de har börjat med solenergi och det beror på att de inte har någon storskalig vattenkraft och de har inte heller någon storskalig, ska vi säga, kärnkraft.
De har vindkraft.
De har mycket vindkraft och även kolkraft som de behöver bli av med. Och sen då, det intressanta är ju att det är landet som var mest teknologiskt avancerat i Europa, Tyskland. Och hade det så här väldiga kolkraftverk, blev världens största solcellsinstallatör. Och ingen förstod hur det gick till, utom tyska villaägare som såg att de sparade mycket pengar. Så det var så hela processen tog fart i Tyskland.
Och vi har cyklat runt Bodensjön för ett par år sedan. Och där var det väldigt mycket campingplatser, mycket husvagnar, de tältade inte utan det husvagnar. Och alla hade solceller på taken.
Det gör att,
så överallt.
Det gör att husbilen är ju inte klimatsnäll eftersom den går på diesel ofta.
Nej, men de här stod stilla, det var husvagnar. Men,
precis, jag skulle säga det. När de står stilla så kan de ju vara självförsörjande. För deras tak är ju större än den konsumtion de faktiskt har under sommarsemestern. Lennart. Det där ser du nästan aldrig i Sverige.
Nej, inte än. Och varför har inte varje bil solceller på sitt tak?
Ja, det beror på. Det finns ju många försök med det. Och jag skulle säga att bilar har för lite tak för att solen ska bli tillräcklig för att driva bilen. Och då måste man ändå ha ett dyrt batterisystem. Och då är det kanske billigare och enklare att ha en större solcellsanläggning där man bor och ladda bilen. Än att försöka ladda bilen medan man kör.
Ja, i synnerhet inte om man har en cabriolet som jag.
Ja, då kan det vara värre.
Lennart, jag säger Lennart och Lennart. Ska jag säga Lindén? Det låter så högtidligt. Nu var vi inne på batterier.
Ja.
Har du några funderingar där? Vi bygger ju jättefabriker för att skaffa batterier.
För att skapa batterier, ja. Ja, som det är nu, jag har 80 kvadratmeter solceller sedan 5 år på huset. Och då, det funkar så, jag får lov att köpa, för att klara vintermånaderna, så köper jag utav ETC El då. Och på året så köper jag 12 000 kilowattimmar, men jag producerar 8000 på solcellerna och utav dem använder jag bara 2000 kWh själv, så att 6000 säljer jag tillbaka till ETC. Och då har jag ju funderat på, vore det inte bättre att jag hade någon batteri, någon som jag kunde lagra istället. Det är ju min överproduktion på sommaren som jag säljer. Men jag behöver ju inte de här 12 000 som jag köper och som jag betalar dyr elnätsavgift för också. Utan jag behöver egentligen bara 6 000 kWh netto. Och då skulle man önska att man skulle kunna byta. Eller man fick till godo, ja, på något sätt att man kom ifrån bytet av kilowattimmar med elleverantören. Och ja, har du några idéer om det?
Till att börja med måste man förstå att det här krångliga systemet, som många tycker är krångligt, att man först producerar på sommaren, så måste man sälja den elen och sen får man skattereduktion för när man säljer med 60 öre. Och sen ska man då köpa samma kilowattimmar på natten eller på vintern när man inte producerar så mycket. Det systemet är hittat på för att vi inte skulle få kvitta el. Annars hade du kunnat skicka in 10 kilowattimmar på dagen och hämta hem det på natten. Men det gillar inte de stora energibolagen. För då hade du blivit mer oberoende och inte haft samma behov utav att följa deras elpriser och reagera på det. Utan de vill att du skulle vara del i en marknad. Och den marknaden innebär att man måste köpa och sälja. Och det är naturligtvis ett idiotiskt system på alla sätt och vis, men i Sverige är systemet gjort så att du får lika mycket betalt när du skickar ut som när du köper. tack vare den här skattereduktionen på 60 öre som alla får på per kilowattimme man skickar ut. Så att de har liksom åstadkommit ett krångligt system som egentligen är att kvitta.
Ja,
fast med väldigt massa pengar inblandat i onödiga transaktioner. Det är väldigt byråkratiskt det här. Alternativet till det är att var och en har batterilager och, eller andra typer av lager där man lagrar sin solel och sen använder den på natten och på vind. Problemet med det är att det blir mycket större klimatutsläpp. För även om man tillverkar ett batteri som är hyfsat rent, för det går att göra, så blir det ett energislöseri och ett miljöutnyttjande att göra en produkt, vilken produkt som helst. Så kan man undvika batterierna och istället använda elnätet som lagring, så är det det bästa. Och det enda vi behöver, det är en lagändring som säger att alla har rätt att skicka ut, säg, upp till 50 000 kilowattimmar per år, och alla har rätt att hämta hem upp till 50 000 kilowattimmar. Då använder vi elnätet som lagring.
Ja.
Vilket innebär att elnätet slipper köpa så mycket el från Norrland. I Tyresös elnät lever ju på att vi i Stockholm och runt omkring importerar el från Norrland varje vinter, natt. För vi producerar för lite el i Stockholm. Men då skulle vi egentligen, då slipper elnätet köpa så mycket el från Norrland, vilket är bra för alla. Norrlänningarna kan sälja elen till smutsiga Estland istället, tycker jag. Nej, så att det är lätt att lösa ditt problem, som inte bara ditt utan är alla solcellsägare, men det kräver en politisk vilja att göra det. Och den finns inte, för politiska partierna i Sverige, samtliga skulle jag vilja säga, stöder idén att man ska köpa och sälja.
Ja. Ja.
Men Lennart, du hade en kul idé för ett tag sedan. Att om alla bilar i vårt område, Fårdala,
ja.
Hur var det nu? Om alla hade solpaneler i området,
ja.
Och kopplade överskottsström. Är det bäst du berättar?
För ja, jag, till det. Jag vet inte om jag har fattat det helt och hållet själv. Men det finns någonstans, jag tror i Holland eller så, där de har i något villaområde där de har mycket elbilar, så kan man alltså använda elbilarnas
batterier
som lagring. Det är kopplat, det funkar ihop med villorna vad jag förstår på något sätt. Ja.
Det där är ett holländskt system för några kvarter som de har byggt för att visa att det går.
Ja.
Och då använder man Nissans elbilar. För Nissan är en av de få elbilarna på jorden som kan exportera el också. Alla andra elbilar kan bara ta emot el men inte skicka ut den. Och då är det återigen ett politiskt beslut som behövs. Därför att vad man ska säga till Volvo när de börjar göra elbilar, eller Tesla som gör elbilar idag, är att ni får inte bromsa människor att lagra el i bilen och ta ut det. För det gör de idag. De stoppar mig att ta ut elen från min elbil för att de vill att jag ska köpa deras batterier istället.
Det är politikerna som stoppar. Alltså.
Nej, eller företagen.
Företagen.
Producenterna av bilarna.
De vill sälja batterier i separata förpackningar. Och att elbilen ska... Först ska jag betala några 100 000 för elbilen. Sen ska jag betala ytterligare 100 000 för ett stort batterilager som redan finns i elbilen. Och det är ju naturligtvis snuskigt.
Ja.
Men du har helt rätt i att det är så det kommer att bli i framtiden. För det här måste ändras. Det kommer att bli lagändringar. Därför att när många har elbilar så är det bästa sättet att balansera elnätet. När det blir väldigt stora behov av el i en stad, kanske någonting händer, alla måste kunna använda el. Då kan elbilarna fungera som den där säkerhetsbufferten och skicka ut lite av den el de har lagrat tidigare dagar. Eftersom elbilar står still 95% av tiden. De står ju på parkeringsplatsen. Så är det en utmärkt lösning att alla elbilar exporterar lite el när de inte används. Om man har behov av el ute på nätet.
Men nu går det bara med Nissan-bilar.
Det är den enda ja, det är ju hela världen. Du kan göra det i Sverige också med Nissan. De har alltså släppt. De är smarta. De har en elbil som säljer ganska bra. Hur ska de få den att sälja ännu bättre nu när Tesla och de är på frammarsch
ja, då lägger de till det här. Mm. Så det är klokt av dem. Tyskarna är inte inne på samma spår. Så det kommer, som alltid, vi är tvungna att se till att politiken pressas och göra ändringar. Och det gör inte politiken om vi inte börjar göra det själv. Så jag exporterar ju från min elbil fast det inte är tillåtet.
Hur går det till?
Det är en sladd och sen har jag en omvandlare.
En in- och utgång?
Ja, eller? Ja, jag använder samma, samma ingång gör jag en utgång. Men då har jag varit tvungen att gå in och knacka koden.
Jag tänkte säga, det är inget, trixa lite.
Ja, det är väldigt mycket trixande. Och det är naturligtvis ingen försäkring som täcker det och så vidare. Och så vidare. Men jag gör det ju för att visa att det går.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där Lennart Lidén, Lennart Lundgren och jag, Gunilla Grell Lundgren, samtalar med Johan Ehrenberg om hans bok Hoppet. Nu när vi var inne på batterier, det är det här med jordartsmetallerna som är svåra att komma åt och dyra. Kan man hitta någon enklare lösning där?
Det hittas hela tiden enklare lösningar.
Ja, palladium har jag hört talas om.
Det finns, det finns det största ämnet är ju kobolt. Men man behöver inte kobolt i batteri. Anledningen till att man väljer kobolt är för att det är billigare. Varför det är billigt? Jo, därför att det är barnarbete. Så att då ska man ju säga att vi vill inte ha kobolt. Eller också ska man säga... Vi köper bara batterier, vi accepterar bara batterier som har fair trade när det gäller brytning och sånt. Och det är ju samma sak som vi måste göra med mat. Vi accepterar inte genmanipulera giftig mat, vi kräver att den ska vara ren och så vidare. Så att konsumenterna står ju inför att man måste ställa krav på producenterna. Så när man köper en elbil, då ska man ställa frågan, har ni konfliktfria mineraler? Säger de, nej, vet inte. Så här,
då vad går man till,
då går man till nästa bilhandlare. Tills man hittar. Och det finns naturligtvis bättre och sämre batterier. Men sen är det här en liten skendebatt. För att det finns otroligt mycket jordartsmetall. Men det har inte varit lönsamt att ta fram dem. Därför att användning har varit för begränsad. Det är egentligen bara mobiltelefoner som, och datorer som har använt det här. Och det är ganska små mängder, även om det är många mobiltelefoner. Bilarna kommer behöva mer, för det är större produkter med mer elektronik i och med batterierna. Det som händer då är att man upptäcker att oj, det finns litium i Sverige. Hoppsan. Ja, det finns massor med litium i Sverige. Det finns jordartsmetaller i LKABs gigantiska slagghög. Utanför Malmberget.
Men det vore väl något?
Ja, och det har inte det. Det påtalade arbetarna på LKAB, ingenjörerna, för 30 år sedan. Men ledningen sa, ja, men det är inte lönsamt det där. Vi tar upp med järn här. Och, men nu kan de plötsligt bara, vänta lite nu. Nu finns det ju pengar på de här konstiga vanadin och allt vad det heter. Liksom. Mm. Som finns i små, små mängder. Men det här är en slagghög som bara ligger där. Som man naturligtvis kan börja utvinna också. Så att vi kommer att få utvinna de här metallerna på många nya ställen. Och sen kommer batteriutvecklingen, vilket pågår, det är en revolution med nya batterilösningar. Kommer att minska användandet av det här, bit för bit, bit för bit. Och det ser vi redan idag. Jag tror att just Tesla-batterierna har mer än halverat sin användning av rare earth metals på bara 3 år.
Det är väldigt dyra batterier till Tesla, har jag hört.
Ja, det är, jag tror huvudorsaken till att det är dyra batterier är för att Tesla utmanar hela bilbranschen utan att ha tillräckligt mycket pengar. Då måste de få människor med pengar att betala mycket i början. För bilen kostade ju 1 miljon när jag köpte den första. Idag kostar den 500 000 med exakt samma prestanda.
Hur många har du haft?
Jag vill upp i min 10:e elbil, men inte bara Tesla då, utan jag använder ju elbilar och sen låter jag, för att visa att de funkar eller inte funkar, och sen så låter jag någon annan i personalen ta över den eller också säljs den.
Men jag åkte elbil hit idag.
Ja, det var härligt. Tyst och fint.
Tyst och fint, ja. Och smidigt att parkera, för det var inte...
Det var den värsta stressen med besöket här, att hitta parkering för... Ni borde ha en parkering, tycker jag, för elbilar.
Det tycker du? Ja, ja. Vad tror du jag tycker?
Vad tror du Stockholms stad vägrar?
Ja.
De vägrar.
De vägrar, ja. Ja,
de, vi sa, vi tar alla parkeringsplatser här utanför och gör det till laddstolpar. Då sa Stockholms stad, nej, en annan aktör ska göra det. Det är 3 år sedan. Mm. Ja. Inte fan har någon annan aktör.
Man har inte hittat den än.
Nej, det är klart, men de ville inte ge oss den platsen. Utan de ville, Vattenfall är ju den stora leverantören här. De ville väl att Vattenfall skulle sätta upp sina laddare.
Mm. Ja. Du har ju byggt trähus i Katrineholm och Västerås är på gång. Mm. Berätta, vad är det för vits?
Det finns, personligen är det för att jag är ju gammal byggare. Jag började bygga hus när jag var 25 år och då byggde jag timmerhus. Så att, det är bara för att, alltså hobbybyggare. Så jag har byggt 6 hus för jag har inget annat att göra när jag skriver. Så jag bygger ett hus. Så jag älskar att bygga hus. Och det innebär att jag ganska tidigt kom in i ekobyggdiskussionerna. Vad är ett sunt hus? Jag släpper faktiskt en bok om det nu i jul som heter Kloka hus. Tillsammans med Gunilla Velin. Så det är en rolig sak att kunna berätta om fördelen med ett rent hus. Ett klimatsmart hus jämfört med smutsiga hus. Och då är principerna väldigt enkla. Idag bygger vi hus som förstör klimatet. Och det beror på att vi har betong, betong, betong och sen gips och sen stenull och sen guldfiber. Och alla de här produkterna är jättestora klimatutsläppare. Så om man tar bort de här produkterna bit för bit, så lite betong som möjligt, så lite dåliga saker istället, träfiber istället för stenfiber och så vidare, då får man ett rent klimat.
Mm. Nu kommer jag att tänka på att allergierna har ökat så kolossalt på senare år. Förr i världen när de flesta bodde i trähus, då fanns inte begreppet allergi.
Nej, men förr i världen, det är svårt att jämföra. Jag känner några sådana professorer i allergiforskare. Och det finns väldigt, väldigt många olika teorier om varför människor får mer allergier. Det kan ju handla naturligtvis om vad växer barnen upp i. Om barnen bor i ett plastrum, vilket de gör. Då får man sämre inomhusmiljö. Och då föredrar vi istället trähus. För då får vi bättre miljö. Men det finns också andra teorier om allergierna och var de kommer ifrån. Att det handlar om att vi helt enkelt städar för mycket. Så men, vi får inte lära oss som människor att leva med bakterierna som det finns. Vi får ingen motståndskraft.
Då får man ha katt eller hund också.
Ja, lite bättre. Och lite smuts i hörnen kanske inte är så farligt. Alltså, och framförallt att inte ta in kemi. Alltså tvättmedel som är väldigt, sånt som innehåller väldigt mycket kemi. Det förstör ju den naturliga bakteriefloran.
Mm. Och maten.
Ja, maten om den är. Så att jag skulle säga trähus. Det största fördelen, jag bygger bara i trä. Alltså. Största fördelen är att då lagrar man koldioxid.
Det för där tycker jag är väldigt intressant.
Det är ju så att träet som tas ner för att göra papper eller för att brännas. Det skapar klimatutsläpp. Det blir stora utsläpp. Ett träd som tas ner för att sitta inne i ett hus på en vägg. Det finns ju kvar i 100 år. Mm. Och då lagrar man all den koldioxid som trädet band när det växte ut.
Som det band. Men kan det fortsätta att lagra?
Ja, det ligger kvar. Det kan inte det lagra.
Det
är fotosyntesen som lagrar och den upphör när trädets rötter har tagits bort.
När trädet är dött så finns det ingen fotosyntes där. Nej. Målar du trähusen?
Nej, det finns 2 skolor där. Den ena är att jag jobbar med trä som är varmluftspressare, det kallas för termobud. Och då innebär att man får väldigt hårda trä som har en enorm motståndskraft mot röta utan några som helst gifter. Det är liksom trädet själv, ligninet i trädet som har.
Vad heter det? Tormo?
Termovod.
Termovod, jaha.
Det är ett sätt att göra. Ett annat sätt är att måla med kisel eller måla med olika typer av lerfärger och annat. Så att det finns ju olika sätt att göra så att trädet blir ännu starkare. Men det viktigaste med trä, det är att bygger man på rätt sätt, då ruttnar inte trä. Det är myt att trä går sönder. Trä kan hålla i huvudet, det vet vi. Det finns ju timmerhus som är för 1000 år i Sverige.
Det kommer maskar ibland.
Nej, det gör inte det i ett friskt timmerhus. Nej. Där man ser till att saker försvinner från huset. Att regnet försvinner och så vidare.
Men vi har byggt trähus som är väldigt dåliga efter, vad ska jag säga, efter 40-talet. Där vi har använt en teknik där vi blandar ihop plast och trä och mycket konstiga isolermaterial. Och då blir fuktskador. Och då får man problem.
Lennart Lundgren, du hade några funderingar när det gällde passivhus. Vad kan du säga om det?
Ja, det var inte så mycket. Utan jag vill istället att vi håller kvar vid det här med fukt. Får du bort fukten i de här trähusen? För det är det som är problemet, jag förstått. Och jag minns ju här, vilket naturligtvis var dumt, när Fälldin på 70-talet och uppmuntrade alla och täta sina fönstersmygar. Det borde ju han ha vetat om, att gamla hus måste ju ventilera, annars öppnar de bort. Va?
Mm.
Hur gör du för att få bort fukten i de här trähusen?
Ja, men antingen så har man effektiva självdragssystem, och det kan man ju ha. Vilket innebär att varm luft går uppåt och åker ut och kall luft kommer in. Och då får du ett klimat som inte blir så fuktigt. Sen använder jag alltid något som kallas varmluftspaneler. Och det är en panel som man sätter på södersidan av ett hus, en svart låda. Så när solen strålar så blir det varmt i den lådan.
Mm.
Då kommer en solcell sätta igång en fläkt som då blåser in luft i husen under hela den period på året då vi har lite fuktproblem, nämligen under vintern där vi är fuktig luft inomhus.
Vi andas ju ut fukt till exempel.
Ja, det är ju hemskt av oss, men det är svårt att stoppa.
Ja.
Nej, så fuktproblemet, i grunden kan man säga att fuktproblemet handlar om fuktspärrar. Det är det största problemet. När man försöker bygga liksom en vägg som på något sätt stoppar fukt, oftast med plast, då får man problem, för det kommer alltid fukt ändå. Och då försvinner inte den fukten. Så vi bygger bara hus som andas. Ett trästomme, den tar emot massor med fukt när du andas i den. Men den släpper också ut den fukten senare på dagen, när du inte är i rummet. Så en trästomme och en träisolering, där kan fukten gå rakt igenom åt bägge håll. Så det handlar inte om att inte ha fukt. Det handlar om att fukten ska kunna andas och komma ut. Och sen handlar det om att inte bygga så att man får en pöl någonstans där träet står i vatten. För då får man röta.
Tar du upp såna här saker i den nya boken du skriver då?
Ja, den handlar bara om det. Det är därför jag blir så entusiastisk.
Ja, bra.
Ja. Lennart, hade du någon fråga på det här med trähusen?
Nej, inte. Jag tycker vi har fått veta en hel del om det. Men jag tänkte på det här med biobränsle för att komma vidare, som ju är så himla bra.
Mm.
Säger de.
Ja, säger de. Mm. Biobränslet låter som att det är en ursäkt för väldigt mycket. Och det är en lösning som jag har förstått att du inte håller med om.
Nej, jag är ju i gräl med hela biobränslebranschen.
Ja,
som tycker fruktansvärt illa om det jag säger. För jag säger det som de själva vet, men inte riktigt vill diskutera. Nämligen att om du har diesel i din bil så släpper du ut lika mycket koldioxid och andra gaser som om du har vanlig diesel.
Ja.
Och då menar de att ja, det där är sant, men det har ingen betydelse, därför att när vi använder bioenergi eller biomaterial så kommer det att växa upp nytt som binder den koldioxid. Och det stämmer, men problemet är att det tar 80 år.
Ja.
Framförallt om man använder skogsråvaror.
Ja.
Tar 80 år för att binda lika mycket som när man släppte ut. Så att då blir det ju ett gräl, därför att jag menar att bioenergin fungerar, och biobränsle framförallt till bilar fungerar som en förlängning av diesel- och bensinbilen.
Ja. Mm.
Istället för att nu bryta det här utsläppen och införa eltrafik, så försöker man förlänga Volvos dieselbilar. Och Volvo gör ju bara sämre och sämre bilar. Eftersom de blir större och större, har mer och mer utsläpp. Alltså den senaste Volvon har mer utsläpp än den de gjorde för 10 år sedan. Men då är den dubbelt så stor och dubbelt så tung. Och det är ju helt absurt. Och då svarar Volvo, ja men vi har biobränsle.
Ja, ja.
Så,
dessutom så säger de, du skrev en ganska kritisk artikel, ledare idag, om Volvo.
Mm.
Och de har lanserade ändå i Amerika i oktober en elbil. Mm. Och det var mycket uppmärksamhet.
Mycket media, ja. Mycket ja. Media. Ja. Men jag anser att det är lite greenwash. De utvecklar elbilar i väldigt få exemplar så att den inte konkurrerar med deras övriga försäljning. De gör det för att de måste visa upp någonting. Men för 10 år sedan så var det ju klart att de skulle byta. De kunde byta till elbil för 10 år sedan. Ja. Samtidigt som Tesla kom och visade att det gick att göra en elbil som var bättre än alla andra bilar. Ja. Då började satsade Volvos nya ägare mer pengar på mer diesel och större bilar. Ja. Så de tog ett beslut att nu ljuger vi om den här utvecklingen så länge vi kan för att sälja så mycket av den här SUV-marknaden. Mm. Som är en helt absurd bil, att man ska ha en bil som är stor som en traktor och köra runt in i stan. Men det har de lyckats med, och alla andra bilproducenter har hållit igång det här i 10 år istället för att börja omställa. Och nu är de i kris, och det är ingen synd om dem. Faller Volvo, faller Volkswagen, faller BMW, så har de bara sig själva att skylla. Det är ingen annans fel, utan det var de som...
De har vetat om, de har gått rakt in i vägen. Ja. Mm. Okay.
Men nu, elen är ju tydligen framtiden. Mm. Tidigare så körde man på bensin, men du tänker på vanliga personbilar. Och så köpte vi en bil som hade biopower, som det stod. Det var gratis att åka in i städerna där det var trängselskatt.
Det var etanol, va?
Ja, etanol. Sen var etanol fult. Mm. Och så var ju diesel plötsligt lite fint. Snåldiesel. Mm. Nu är det inte fint. Mm. Nu är det elen som gäller. Eller är vi tillbaka till bensinen ett tag? Men är elen framtiden? Eller kommer det något ytterligare bättre? Kanske inte du är rätt person att fråga.
Jo, det vet jag inte. Men däremot så, elen var ju först. Mm. De första bilarna gick på el.
Gjorde de?
Ja, men då var el väldigt dyrt. Och sen blev det en revolution i USA på billig olja. Och då började Henry Ford tog beslutet att det är explosionsmotorn som gäller. Och så kom T-Forden och sen fortsatte den utvecklingen. Och sen kom nästan samtidigt började Volkswagen tillverka sina klassiska bilar och blev störst i Europa. Så att, bensinen vann på grund av att elen var dyr och svårdistribuerad. Man hade inte byggt elnät överallt. Men sen har elen funnits hela tiden som energikälla för mänskligheten. Och hela tiden utvecklas. Men inte på trafik. Utan på allting annat. Men inte trafik. Och nu är världens största företag oljebolag. Och oljebolagen i kombination med bilindustrin är liksom, det är världens största sysselsättare och också världens största investerare och världens största del av bankerna. Så det är enorma pengar. Så när de nu står inför att det ska bli eldrift så är ju de naturligtvis emot. Mm. Jag menar, det är ju som att säga till en bonde att du får inte odla längre därför att det finns ett piller som kommer från el. Som ersätter all mat.
Lite transformator. Ja. Vi kommer till maten. Men
jag skulle säga att elen kommer från och med nu vara det som driver allting som rullar. Förutom de saker som kanske flyger, för då kommer vi att hitta andra lösningar.
De hade ju gjort ett elflygplan som flyger.
Ja, elflygplan kommer nog finnas, men det tror jag inte kommer att bli lika dominerande.
Inte på långa sträckor kanske.
Nej, inte ännu i alla fall. Men elen är så enkel att använda till olika saker. Mm. Och den är så mycket mer effektiv än alla andra metoder. Alltså du använder en elmotor, använder 95% av elen som du stoppar in. En bensinmotor använder 20% av energi du stoppar in. Resten blir värme. Så rent ekonomiskt kommer elbilar bli löjligt billiga jämfört med
de andra. Norge är väl ett märkligt land som har så mycket olja, men de har så många elbilar.
Mm. Det beror på att norrmännen blev rika. När norrmännen blev rika och insåg att de är de värsta förstörarna på jorden, för det är de, räknat per invånare, per norrman, så är de största utsläpparna på jorden. vad ska vi göra? Och så började de jobba med elbilar och ge rabatter. Du fick köra i bussfilen med din elbil, du fick det, och du fick parkera gratis och du fick det. Och då blev det en succé. Det tog bara några år så blev det en succé. Nu är varannan bil som säljs, ny bil som säljs i Norge, en elbil. Mm. Och inte en sån här löjlig hybrid, utan en elbil, en riktig elbil. Så att det går väldigt fort att ställa om när man väl gör det. Men Norge kan bara göra det här om alla andra dummingar på jorden fortsätter köpa deras olja. Mm. Så de bygger sin renhet på att smutsa ner jorden. Och det är ganska sorgligt.
Men ditt resonemang, vad jag förstår här, du är inte så där väldigt positivt inställd till all den här inblandningen då som man gör nu i bensinen. Man blandar ju in mer och mer biobränsle i den. Det blir väl nu två årsskiftet igen. Mm. Ja, det gör ingen förbättring av miljön att hålla på med den där inblandningen.
Det enda det gör det är att det fortsätter med samma utsläpp här och nu. Ja. Men det finns en sak som gör dem lite mer intresserade, de som äger den här bioenergin. Och det är att man då slipper importera lika mycket olja.
Ja.
Så att det, för ett, ska vi säga, stort kapitalområde i Sverige är det här intressant, nämligen skogsindustrin.
Mm.
För de äger skogen, där finns energin. Det är klart att de pressar på för biobränsle och stoppar in mer och mer i. Men det blir inte rent.
Nej, det blir så, inte bättre miljömässigt.
Nej. Så att regeringen sitter ju, har ju, och även Miljöpartiet har ju låst sig i en fälla här. För de vill åstadkomma fossilfri trafik på, till 2030 och förnybar till 2045 tror jag det stod sist. Och då inser de att de måste tuggsatsa på el. Men det gör de inte. Därför det finns ingen elindustri i Sverige som slåss för elbilar. Det finns ingen aktör som tjänar massor med pengar på att ställa om till elen. Däremot finns det en aktör som tjänar jättemycket pengar på att vi ska använda biobränsle.
Mm, skogen.
Mm. Nu tycker jag att vi övergår till biokol som också är, ligger dig varmt om hjärtat.
Ja,
men det får ni höra om några veckor i ett kommande program. Ni har hört Lennart Lidén och Lennart Lundgren samtala med mig och författaren till boken Hoppet, Johan Ehrenberg. I nästa program talar vi om försvaret, vindkraften, biokol, hur man kan lagra koldioxid i jorden, kravodling med mera. Gunnel Agrell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Vi hörs!
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker.